Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Elias Aguirre.
Tack så mycket.
Du är kommunalråd för Socialdemokraterna i Linköping.
Det stämmer bra.
Mm. Och Linköping är ju, stod jag på en lista alldeles nyss, Sveriges femte största stad.
Ja, femte största kommun.
Ja, kommun. Ja.
Stan är, vi har stor landsbygd, ja. Stan är lite mindre.
Ja. 166 000 personer lite drygt.
Ja, vad blir vi många de senaste åren.
Ja. Hör du också, numera är du vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
Stämmer bra.
Och det beror på att de borgerliga partierna vann senaste valet och regerar nu. Det är de fyra, det är alliansregeringen rent av i Linköping. Var det hårfint? Fick ni stryk med mycket eller är det jämnt i Linköping?
Ja, vi förlorade ganska mycket, många röster i senaste valet. Mm. Så utfallet blev ganska tydligt och det har inneburit att vi har behövt rannsaka oss själva också kring vad vi gjorde rätt, vilket jag tror är mycket förra mandatperioden, men också vad vi gjorde fel.
Ja. Socialdemokraterna har ju en lång historia av att ha regerat i Linköping och var ju nästan först med och, jag vet hur långt tillbaka i tiden och med Kristendemokratisk samling som det hette på den tiden rent av. Mm. Alltså med KD, med Centerpartiet framför allt, men också med Liberalerna senaste perioden, eller hur? Är socialdemokratin i Linköping så extra samarbetsinriktad, skulle du säga, eller?
Men det är en kultur som har vuxit fram av de förutsättningarna som finns i kommunen. Vi socialdemokrater försöker ju vara med och påverka utvecklingen och i Linköping så har valresultaten och profilen på stan också inneburit att det har varit mot mitten vi har fått söka oss. Mm. Så kommer det säkert vara framöver också. Vi ligger ju ganska nära hur det ser ut i riket och känner igen oss mycket i den strategin som Stefan Löfven har haft under de senaste åren.
Mm. Och det är också så att de sista 40 åren kanske sedan universitetet har kommit och Saab naturligtvis och många andra industrier i framkant i exportföretag och tekniska företag, att utbildningsnivåerna också har höjts, alltså att du har fått en större liksom urban medelklass.
Just det, och det finns en stor förståelse bland många Linköpingsbor och det genomsyrar politiken också, det här behovet att gå tillsammans med näringslivet, se till att det finns goda förutsättningar att kunna växa som företag, att kunna anställa personer, men också att skapa bra levnadsvillkor så att människor vill flytta till kommunen och skapa sin framtid. Och det har vi varit duktiga på i olika politiska styren under åren.
Mm. Du, Elias, jag kontaktade dig när jag läste ett reportage i Dagens Nyheter här av bland annat deras reporter då Lasse Wierup som är specialiserad så att säga på gängkriminalitet, kan man säga. Och på kriminalitet, på sociala frågor, och har skrivit oerhört mycket om det under årens lopp i böcker och reportage. Och där medverkade du och jag lyssnade på en intervju med dig och där sa du liksom att en valfråga för Socialdemokraterna i Linköping nu här inför 22, det kommer att vara liksom att man ska stoppa nyanlända från att flytta till en stadsdel som ni har som heter Skäggetorp. Varför detta?
Nej, men det är ju en sorglig utveckling som smärtar en som Linköpingsbo att vi blir fokus för reportage om gängkriminalitet. Och bara senast idag hade vi fler sådana reportage i nationell media om gängkriminaliteten i Berga, ett annat bostadsområde i kommunen. Och vi ser ju att utvecklingen har gått så pass långt att vi har en tystnadskultur i en del av de här områdena. Polisen signalerar att man har svårt att få vittnen att ställa upp. Vi har också haft situationer där personer har blivit hotade och till och med enstaka händelser där man har blivit skjutna och mördade som följd av att man har vittnat.
Mm.
Och Det där äter sig in i samhället och det blir extra svårt av att vi har en jättestor omflyttning i de här bostadsområdena. Det är framförallt Skäggetorp. Mm. Skäggetorp, där bor någonstans 12 000 människor idag. Det är en mellanstor svensk kommun på ett gärde utanför Linköping kan man säga. Och väldigt många är nya i Sverige och har inte riktigt koll på hur man kan ta hjälp av polis och myndigheter, hur man kan ta hjälp av skolan och så vidare. Vilket gör att det blir väldigt svårt för samhället att fungera på ett bra sätt och hjälpa de som behöver hjälp och stötta på ett bra sätt. Och då ser vi att vi ska använda alla medel vi har egentligen för att försöka se till att här ska vi inte ha fler nyanlända. Det kan vi hantera, men det måste vi göra på andra platser. Mm.
Är det möjligt för en kommun att säga att inga nyanlända får flytta?
Nej, men man kan ju använda så många verktyg som möjligt. Man har ju ett antal verktyg. Vi äger fortfarande en hel del bostäder, flera tusen bostäder i Skäggetorp från kommunens sida. Det är klart att vi kan göra ännu mer där för att styra vilka som får bosätta sig i området. Mm. Men delvis är det ju nationell politik. Och, vi ställer ju oss ju bakom de förändringar i migrationslagarna som genomfördes i somras här av regeringen tillsammans med flera andra partier. För att vi ser att vi kan inte komma tillbaka till nivåerna från 2015 igen. Tvärtom så behöver vi ju möjlighet att kunna bygga något långsiktigt och då handlar det om en ordnad migration igen. Så att hur Sverige tar emot flyktingar, det är ju faktiskt också en del av att få en lättnad i områden som Skäggetorp. Mm. Men jag tror vi kan göra mer lokalt också.
Mm. Väldigt många är ju inte heller flyktingar i ordets bemärkelse, utan vi har ju en stor invandring, alltså att människor från Mellanöstern och Afrika försöker söka sig bättre villkor för sig och sina barn, bättre livsmöjligheter, vilket är ju helt sunt naturligtvis. Men väldigt få har ju liksom asylskäl enligt flyktinglagstiftningen som gäller.
Ja, alltså det finns ju flera delar man behöver ta tag i. Min bild är att vi behöver bli bättre på i Sverige och Europa på att ta emot människor som är i stor nöd. För det finns ju otroligt många som är det.
Mm.
Där fungerar ju asylsystemet dåligt idag. Mm. På det sättet att det är väldigt svårt för den som är väldigt utsatt i en krigshärd att ta sig till en plats där man kan söka asyl och få det på riktigt. När min familj sökte politisk asyl i Sverige på 70-talet så kunde man ju göra det genom Röda Korset på plats i ett annat land. Och det innebar ju att Sverige kunde hjälpa faktiskt personer då som de personerna som var i mest nöd. Samtidigt så finns det andra delar som jag kanske ser som särskilt viktiga att ta tag i. Jag drar gärna lands för en hårdare arbetskraftsinvandring till exempel. Idag så är det ju rejält uppluckrat med vilka som kan komma och jobba i Sverige utan att egentligen utan att egentligen finns en brist på arbetskraft i de områdena. Vi har en arbetslöshet som är ganska hög i Sverige idag. Långtidsarbetslösheten är hög. Och där finns det mer att göra för att se till att de som finns i Sverige har möjlighet att ta de jobben.
Mm.
Snarare än att fler ska komma utifrån och göra det. För det föder också en hel del fusk och oseriositet bland företag.
Mm. Så är det. Absolut, jag håller helt med dig där, Elias. Alltså att hela det här området är i behov av stora reformer.
Mm.
Och det har varit, jag skulle säga, i vart fall misskött i 20 år.
Mm.
Och det hoppas jag verkligen så att vi får någon regering till stånd, alltså som är sammansatt på det viset. Gärna med Socialdemokraterna.
Mm.
Som vi ser på det. Men alltså som är sammansatt på sånt vis att man kan göra ett reformarbete på det området. För det är ytterst angeläget.
Mm. Nej, men för mig är det ju, jag tror att det är viktigt att komma till ett läge där inte det här är bara plakatfrågor. Mm. För det märker man ju att när regeringen försöker föra seriösa samtal med motståndarsidan, med Moderaterna och Sverigedemokraterna, så är ju de noggranna med att gå ut ur rummet innan det kan börja bli seriöst, innan det kan bli riktiga överenskommelser. Och tyvärr har vi sett det, och för mig som socialdemokrat så ser jag ju migrationsöverenskommelsen mellan alliansregeringen, Reinfeldts regering och Miljöpartiet som en startpunkt på det där. Det finns säkert andra som tittar på andra startpunkter. Men att man gjorde upp utan att båda de stora partierna i svensk politik fanns med kring migrationen, det tror jag var väldigt olyckligt. Och det ska vi lära oss av och inte göra igen.
Mm.
Men då krävs det att man kommer upp lite ur den här sandlådan. För om man går bortom retoriken och en del utspel och liknande, och kanske också bortser från Sverigedemokraterna som egentligen bara har strategin att vara hårdast hela tiden, så finns det ju en ganska stor samsyn kring en ordnad migration som behöver vara på en lägre nivå än vad den varit på ganska länge.
Mm. Precis, och jag tycker det är mycket olyckligt alltså att för ett land, vilket land som helst, men inte minst för Sverige, att den stora frågan liksom som formerar egentligen hela politiken, som formerar regeringsalternativen, är invandringen. Mm. Och det tyder på att den är misskött. Alltså när jag växte upp, jag är ju ungefär dubbelt så gammal som vad du är, och då var det ju självklart i den här, när man läste i SSU och i partiet så att säga, skolor för kommunalpolitiker och så, att när det gäller invandringen måste man se till att hålla den på sådana nivåer att integrationen fungerar och att man inte retar upp människor som liksom betalar skatt och sköter sig. För det finns alltid en sån motsättning, men det har blivit nästan förbjudet att tala om. Och det är synd, för det är då det blir en sån stor fråga.
Mm. Och vi får in mycket osaklighet också då i debatten som blandas med sakliga argument, absolut. Och jag är ju orolig också för att vi får en situation där det blir ett spelrum för direkt främlingsfientliga krafter. Mm. Att det blir, när pendeln nu svänger åt ett annat håll och svänger tillbaka kanske från det du beskriver, att men det här har varit svårt att prata om, att det då också blir en våg av hot och hat mot utsatta grupper. Alltså, i vissa sammanhang är ju muslimer det, i andra sammanhang är andra religiösa minoriteter eller bara de som har en annan hudfärg. Mm. Det har vi ju sett under historiens lopp, att det i modern tid och under min barndom och sådär, att det fanns mycket sånt. Och där är det viktigt att vi håller tungan rätt i mun när vi pratar om de här frågorna. Jag har försökt var tydlig med att det här inte handlar, när det handlar om egenbosättningslagstiftningen och liknande, så handlar det inte om etnicitet eller om kultur i första hand, utan att det handlar om samhällets möjlighet att kunna integrera och möjlighet att erbjuda en plats i samhället på ett bra sätt.
Precis. Och när det inte fungerar så öppnar man upp för sådana här diskussioner att folk från vissa delar av världen, etnicitet, eller också, vilket stör mig ännu mer nästan med min genomsvenska bakgrund, arbetarbakgrund, det är att man börjar tala om klass, att, liksom att bara för att du är fattig så ska du börja bli kriminell. Jag menar, och, alltså det blir sådana generaliseringar som gör stor skada. Alltså.
Just det, men man måste ju, precis som i de här rapporterna som har kommit nu, alltså Brottsförebyggande rådets klargörande med studier av hur kriminaliteten ser ut i olika grupper och liknande, så är det klart att den tycker jag är tydlig på att det finns en samverkan mellan att komma som nyanländ eller vara andra generationens invandrare å ena sidan, och andra sidan klassamhället som är ju så tydligt, som också påverkar hur du har möjlighet att kunna ta till dig hur du klarar dig i skolan, särskilt i en skola som är...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Utsatt för en stor privatisering idag. Vi ser säkert olika på den frågan, men för mig är ju att vi har en marknadsskola till stora delar idag som ju också är segregerande ett stort problem för att klara integration, för att klara att ge även de med mindre resurser eller sämre förutsättningar från början en god utbildning.
Mm. Vi kan problematisera det lite, för nu den här höstterminen då så är högstadiet i den kommunala skolan Skäggetorpsskolan är nedlagt. Mm. Det finns kvar tre förskolor skolor där, eller alltså F6 skolor, och det finns massa förskolor, massa barn. Så inte det, man har lagt ner högstadiet. Och jag googlade runt lite på det där och hittade en artikel i Korren från 2009. Det var en man från Kosovo då som hade bott i Sverige 13 år i den tiden och bodde i Skäggetorp. Och han hade någon form av, han uttalade sig ofta om att man borde lägga ner Skäggetorpsskolans högstadium. Eftersom då sa han 80% kommer från annat håll då, kanske förmodligen ännu mer nu.
Ja, det var det.
Ja. Och själv sa han så här: jag talar inte i egen sak, för min mellandotter går på engelska skolan och min yngsta ska också göra det. Alltså att man måste problematisera det, och då borde ju kommunen i så fall ha sett till att det var en bättre skola i Skäggetorp. Eller? Jag menar, man kan inte skylla sen på folk för att de söker sig någon annanstans. Om du säger med marknad, jag kan få en plats typ på engelska skolan eller någon annan kommunalskola, innerstadsskola.
Nej, alltså, nej, men när det gäller Skäggetorpsskolan och nedläggningen, så då stöttade jag ju det. Och egentligen för att vi kom till vägs ände i och med, ja, med 2015 och det stora flyktingmottagandet, som innebar att Skäggetorp ja, nästan inte hade några med svensk bakgrund kvar i skolan. Och där... då blir ju, även fast man drar sig för det där och att det finns goda möjligheter att kunna skapa en bra skola, så till slut när det är så många som en tredjedel som var helt nyanlända i Sverige i skolan, då är det, och särskilt på högstadiet, då är det svårt att få till en bra skola. Nej, men det jag ser är ju, kanske framförallt på andra ställen i landet, det är ju att friskolorna står och slår sig för bröstet. Man klarar av att examinera många. Samtidigt så har vi ett ganska naivt system som dels bygger på att jag egentligen att du marknadsför att du klarar av att leverera höga betyg, och vilket du driver på en betygsinflation hos friskolor och hos kommunala skolor. Men du får också en urskiljning där ju många från är familjer med bättre förhållanden söker friskolor. Så är ju statistiken generellt i landet. Faktiskt inte i Linköping riktigt. Mm. Där är situationen lite en annan, där vi har starka läroverk som av tradition. Men på andra ställen är ju det, och det är ju en kritik som man inte kan blunda för lite, att många av friskolekoncernernas koncept är ju att attrahera elever som är självgående, som har mycket stöd hemifrån, och att kunna dra ner på utbildad personal till exempel, och därmed också plocka hem ganska mycket pengar. Man kan ju titta på marknadsanalyser för friskolor i Sverige och se att det är ganska chockerande läsning för oss som vänder på varje krona för att få till extra elevhälsa till exempel i skolan. Mm. Att samtidigt stora finanshajar i utlandet tittar på svensk skola och säger: här finns det potential att dra ner lite på lärartätheten mot att få upp vinstmarginalen 10%. Och det känns som ett väldigt omodernt system faktiskt. Jag tänker en del av dem som var med och införde det där har inte riktigt vaknat upp kring att det finns en stor kritik mot det där som är berättigad. Och den yngre generationen, är både höger som vänster, ser det på ett annat sätt, tror jag.
Jo, så är det ju alltid. Det har ju gått nu 25-30 år. Och det finns anledning för reformer och på det här området, absolut. Och för egen del, så säger jag har ju en bakgrund under tiden jag var riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Jag var också ordförande för Friskolans riksförbund. En intressant kombination, kan jag säga. Och som drog mycket i, och jag varnade tidigt då i utåtriktade sammanhang, så att säga, att man kan inte ha ett system där man liksom kan tjäna pengar på att göra skit. Utan här finns också, jag menar, många av de här stora friskolorna, framförallt friskolekoncernerna skulle jag säga, är ju, när man ser på Skolinspektionens mätningar, så att säga, ligger ju långt före de flesta kommuner när det gäller ett strukturellt kvalitetsarbete och så vidare. Man har ett annat management.
Inte när det gäller utbildade lärare eller liknande. Där ligger man ju ofta efter då. Och så man har ju tydliga bekymmer på ett antal områden. Och särskilt när man ser då hur annorlunda elevsammansättningen är, så är det klart att man känner att vi har ett system som särskilt med den stora vinstuttagen, alltså skapar en del skevheter. Det är min bild i alla fall. Man har ju olika syn på det där, men så ser jag på det.
Ja, visst, absolut. Det finns avarter, och de borde aldrig ha släppts fram, och de ska naturligtvis stoppas.
Just det.
Och det jag har som svårast med är att man låter skolor gå år efter år efter år, alldeles oavsett vem som äger dem och har hand om dem, med liksom undermåliga resultat. För barndomen går ju inte retur. De här barnen som går på de här skolorna, de har ju bara en chans egentligen. Och kan ju gå på komvux sen och så vidare. Men varför det? Man ska kunna få en så bra skolgång som möjligt.
Mm, det stämmer bra.
När man är ung. Och det bör ju vara ett huvudmål. Alla skolor ska vara bra, annars ska vi inte ha dem.
Nej, men så är det ju. Men, och där vilar ju tungt ansvar på kommunerna, som ju har ett stort ansvar i övrigt också. För att en friskola kan ju egentligen, när den känner av olika anledningar att den inte vill bedriva sin verksamhet, eller att det inte går ihop sig, eller att man tycker att man ska flytta någon annanstans, kan ju egentligen lämna väldigt snabbt. Och kommunen finns kvar där med ett ansvar att se till att det finns en skola lokalt. Och det är inte alltid så lätt att stänga ner den eller att göra kraftiga förändringar på kort sikt. Så. Men det finns ju ett jätteansvar som jag tror att vi skulle klara bättre om vi hade mer av kanske det som var tanken med friskolereformen, alltså stiftelser och kompletterande utbildningsformer och liknande, på ett annat sätt än det här bara skolmarknaden som ju är väldigt dominerande idag ändå.
Du, Elias, kommunalråd i Linköping, och du flyttade till Norrköping faktiskt från Stockholm 2003.
Stämmer bra.
Och studerade här på kultur och vad heter det nu igen?
Samhälls- och kulturanalys.
Just det. Och så träffade du en kvinna som var från Linköping? Nej?
Mjölby.
Jo. Mjölby, okej. Okay. Men ni flyttade till Linköping i alla fall. Och du blev socialdemokrat där ungefär. Vad tror du om socialdemokratin? Nu är det ju... det har ju gradvis gått neråt sen, alltså strukturellt sen mitten på 70-talet kan man säga. Ändå lyckas vi oftast regera, vilket ju beror på, som jag ser det, en borgerlig inkompetens att regera. De har inte makten, nerven riktigt som vi har.
Hela Norden nu faktiskt,
ja,
det är inte dåligt.
Nej, visst. Trots att det liksom knackar lite ut för hela tiden. Men vad, alltså för det här krävs ju en ny socialdemokratisk självbild i så fall. Och den kommer väl med de yngre kanske, som inte vet om de här 50-40%, utan som är van med samverkan. Eller vad har du för bild? Hur går snacket i er generation?
Jo, men självbilden är ju av Sveriges största parti ändå, vilket vi ju fortsatt är. Men av ett parti såklart som är annorlunda, och det är väl arbetarrörelsen ser lite annorlunda ut idag än vad den gjorde 20-30 år tillbaka i tiden såklart. Och vi försöker ju arbeta med de delarna som vi tycker är viktigast, alltså att se till att hålla en öppna kanaler till inte minst fackföreningsrörelsen. TCO såklart, SAK och så, men framförallt till LO. Och det handlar ju mycket om att lyssna in de frågorna som deras medlemmar driver. Det är liksom identiteten för Socialdemokraterna, kommer vara det framöver också. Ett viktigt projekt är ju nu framöver är att stärka sig i de grupperna och knyta dem närmare. Och där är ju två delar som jag tror är ganska tydligt utstakade. Dels att visa på att man klarar av migrationspolitiken och hålla den på en rimlig nivå, och därmed också en integrationspolitik som håller ihop. Å andra sidan en politik som levererar för vanliga människor som har jobbat länge. Alltså jag tycker att den pensionsreform, alltså Arne-pensionen man genomför i Danmark, är väldigt intressant. Hur klarar man av att värna de som har slitit ut sig, jobbat ett helt arbetsliv, kanske ofta börjat väldigt tidigt på arbetsmarknaden, till skillnad från de som har en akademisk utbildning. Samtidigt som man inte kanske klarar att jobba till 65 eller 67 eller 70 som det pratas om nu. Så för mig handlar det om att gå till vänster i den ekonomiska politiken och att ta...
Gå lite till höger i de andra.
Ja, eller åtminstone bli tydligare i migrationspolitiken. Alltså, jag tror att de två sakerna är viktiga för oss. Så det känns som att vi bottnar bra i hur migrationspolitiken ser ut i Sverige idag. Sen är det klart, det finns bekymmer med den. Det är inte oproblematiskt med tillfälliga uppehållstillstånd under lång tid, utan man vill ju hellre se till att de man tar emot, att man kan ge dem längre förutsättningar. Men i grund och botten är det en klok inriktning. Men när det gäller den ekonomiska politiken finns det ju mer att göra. Men nu ringer vi till väljare inför kyrkovalet här, och då är det lätt att man får prata om pensioner till exempel, pensionsfrågorna, och det är många som har det tufft på ålderns höst. Man inser att man har slitit hårt länge men inte fått ihop mycket pengar. Och vi har gjort en del saker under de senaste åren. Och Magdalena Andersson har varit, varit duktig på det. Men det är, man får ju den tydliga bilden av att det är, blir ganska lite pengar till slut för den enskilde. Och där behöver vi nog göra mer. Så pensionsfrågan till exempel är en sån. Mm. Där tror vi behöver göra mer.
Absolut, hörru du, det finns mycket att göra. Och att ligga lite till vänster i den ekonomiska politiken och ligga lite till höger, om man säger, i kultur- och värderingsfrågor, så är jag uppväxt. Mm. Att detta är socialdemokrati. Mm. Och det är liksom så man når fram till människors hjärtan också. Mm. Tror jag. Mm. Det låter som om du... Nu ska inte jag säga att vi är... Men alltså att som du tänker i sådana banor, och det... Båda gott i så fall.
Ja, nej, men det är väl, och det handlar ju dels om den eller den politiska analysen av hur samhället ser ut idag. Men det är klart att utifrån mina värderingar så blir jag ju oroad över att Sverigedemokraterna har stora framgångar. För att där finns ju, jag håller ju inte med om den här beskrivningen att det är ett vänsterpopulistiskt parti eller liknande. Utan successivt har man ju egentligen visat hur man står i ett antal frågor där vi står väldigt långt ifrån varandra. Alltså dels att man pekar ut såklart etnicitet och kultur som stora problem hos invandrare, men kanske lika mycket att man har tagit rygg på svensk näringsliv när det gäller vinster i välfärden. Man ser inte det som problem idag. Det är klart att man också inte döljer sin skepsis mot fackföreningarna. Det är också en sån där sak som jag tycker vi behöver uppmärksamma väljarna på, att det är så det ligger till. Och det är klart att vi ska se till att vara en vettig röst, vi socialdemokrater, i migrationsdebatten. Men vi kommer ju inte låna oss till den typen av retorik eller språkbruk som högern och framförallt Sverigedemokraterna använder sig av idag.
Mm. Nej, för det vore också meningslöst och dumt. Det har ju varit en del sådana saker under årens lopp, så att säga, när man märker att de socialdemokratiska ledande politikerna försöker låta så, det blir bara plumpt. Utan det här är ju strukturella frågor, det är viktiga samhällsfrågor, och då ska man inte hålla på att privatisera. Det är den värsta privatiseringen, när man säger att alla problem beror på dig och dig och dig, till exempel. Det är det värsta, det måste vi hålla oss ifrån.
Ja, exakt.
Helt enig med det, Elias, och stort tack för att du ville vara med i Vidare möter.
Tack för att du fick vara med.
Allt gott framåt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.